Välkomna till Mighty-podden, Dirnanda och Martin Ström. Jag tänkte att vi kunde bara börja med det här avsnittet som ska handla om en nyss utkommen bok, Skyll allt på den enda skurken. Tibetansk träning i visdom och medkänsla, som då Dirnanda och jag, Virya Bodhi, har skrivit. Vi bad bland annat då dig, Martin, att skriva lite i början av boken som vi skulle ha med i början av boken. Och som en följd av det så tänkte vi att det vore intressant att ha ett samtal om boken och Lojong-traditionen och så. Men innan vi fortsätter så kanske det är bra för lyssnarna att bara få reda, vem är vi? Så vill du börja, Martin, och bara berätta lite kort, vem är du och vad är din koppling till Lojong?
Ja, jag har praktiserat buddhism i 22 år eller något sånt där, och jag kom ganska tidigt in på den tibetanska traditionen där Lojong förstås är väldigt tongivande. Och ja, jag har haft det är få saker som jag har haft större nytta av i mitt liv, skulle jag väl kunna säga, än både min buddhistiska praktik men också Lojong. Jag vet inte vad jag ska säga om mig själv. Det är alltid svårt. Numera på min LinkedIn-profil så står det fellow human being, så jag är psykolog och civilingenjör och det ena och det andra, men jag vet inte hur viktigt det är i sammanhanget.
Nej, för tillfället så befinner du dig på andra sidan jorden, i Australien, så du är på eftermiddagen och vi är på morgonen här.
Jajamän, dagen går mot sitt slut här.
Ja, fint. Ja, ja, och du hängde lite grann med oss på Södermannagatan på Stockholms buddhistcenter ett tag.
Ja.
Med Maria, din partner. Och vi gjorde en del saker tillsammans. Mm.
Absolut. Nej, jag kommer ihåg med mycket värme. Var på mycket retreat tillsammans med Triratna, eller VVV som det hette på den tiden, och uppskattade jättemycket. Ja, det var tongivande i början av min buddhistiska bana, eller vad man nu ska kalla det. Så det var en tid som jag ser tillbaka på med mycket värme och tacksamhet.
Mm. Ja. Och det är den andra, Kenneth Nolkrant, som du också heter på. Du var ju en av dem som startade VBV eller Triratna i Stockholm. Men kan du berätta lite grann om dig?
Ja, jag upptäckte buddhismen i 20-årsåldern. Redan efter ett par år så stötte jag ihop med en engelsk vårdmedlem, Sona, som hade kommit till Sverige för att starta en gren då utav det som hette västerländska buddhistorden på den tiden, numera Triratna. Och jag blev ganska snabbt engagerad och ordinerad 1982. Jag fick namnet i den andra då. Och du, Virya Bodhi, kom med bara några få år senare då. På den vägen är det, kan man säga. Jag har praktiserat dharma genom alla år. Och samtidigt som jag har arbetat som läkare, numera pensionerad, men jobbar fortfarande lite grann för 1177 med medicinsk information till allmänheten och så. Mm. Jag har också ungefär för 20 år sedan börjat intressera mig för sekulär mindfulness och varit engagerad, utbildat mig till lärare inom breathworks, som är en form då utav mindfulness applicerad på personer som har olika former av smärttillstånd i första hand. Ja, Lojong blev central för mig relativt sent, ungefär för 5 år sedan skulle jag säga. Och då delvis tror jag som en konsekvens av att jag hade en svår period och drabbades av mycket sjukdom nu närmaste familjen. Först fick min far Alzheimer och gick så småningom bort i sviten av det. Och sen bara något år efter att han hade gått bort så fick min mor också Alzheimer. Och det är ju en väldigt svår sjukdom, inte minst för närstående att hantera. Så att svårigheter, lidande nära inpå tror jag var en viktig faktor i att jag upptäckte värdet av lojon som praktik. Att praktisera därmed under svåra omständigheter. Så engagerade jag dig, jag började och vi höll retreater på lojon-tema och började jobba på den här boken. Samtidigt som vi gjorde det så kan man ju säga att vi fick uppleva lidande på en helt annan skala. Först kom pandemin, vi har den accelererande klimatkrisen, nu krig i Europa. Så det är mycket, många hotbilder och många svårigheter. Så, vilket gör att kanske lojong känns särskilt angelägen och viktig. Inte bara för oss utan även att om vi kan sprida intresse för lojong.
Tack så mycket. Vad bra. Ja. Då kan jag väl säga lite grann om mig själv också. Så jag heter Virya Bodhi och det står mitt pass och mitt körkort också nu för tiden sedan några år tillbaka. Som känns väldigt bra. Jo, som sagt, som du sa, Dhyananda, jag kom också i kontakt med buddhismen. Men lite innan jag kom i kontakt med då, VBV eller Tiruvatna. Och lärde mig meditera med TM när jag var 18 års ålder. Och sen dess har jag varit engagerad. Det kändes som att jag kom hem då en gång i tiden när jag kom till Tiruvatna och träffade er, Sona och Dhyananda och andra. Och ja, lång historia kort. Jag bodde 10 år i England och sen kom jag tillbaks. Och ganska snart efter jag kom tillbaks så startade jag då Bodhiförlaget. Vi hade det här intresset att uttrycka, nå ut med Dharma på svenska. Startade också en tidskrift som heter Bodhibladet som vi hade ett tag. Ja, och ja, jag har hjälpt till och verkat och inom Tiruvatna sedan dess. Och, mer eller mindre heltid. Och trivs väldigt bra med det. Och bara kort om min väg till Lojong då. Så det var ju i början på 2000-talet som den kom in lite mer i Tiruvatna och när jag skriver i förordet så hade då både Subhuti som ordinerade mig och Sona som startade aktiviteterna här i Stockholm då. De hade lite retreater på det temat och jag var på en retreat i Finland då och det var en annan Lojong-tradition men de 8 verserna. Och det fanns 9 slogans. Och en av dem var alla människor är extremt vänliga. All beings are extremely kind på engelska. Och den blev ju så inspirerad av. Det blev lite en slogan på centret. Så vi gjorde t-shirts med den. Och ja, men jag tilltalades ganska direkt av tilltalet i Lojong. Och dels att det är ju väldigt tydligt dharma. Och så, ja, tilltalande, så slående på något sätt. Så det är väl min ingång. Och sen så kom det ju naturligtvis tillbaks nu när du, Dhyananda, intresserade dig och började skriva den här texten och, som jag fick ta del av och vi hade retreater. Så det är väl ingången då, där vi kommer ifrån. Men om, nu har vi pratat kanske lite allmänt, om vi då pratar om kanske mer specifik, ja, du pratar lite grann och berättar lite Dhyananda om dina omständigheter där. Men kan du säga lite mer, Martin, om vad det var mer exakt som tilltalade dig i Lojong?
Jag vet inte, jag kommer faktiskt ihåg, jag hade den där t-shirten som du pratade om. All beings are extremely kind. Ja. Jag kommer ihåg att det var väldigt Det var roligt att gå runt med den t-shirten för folk, man kunde inleda många spännande konversationer om vad i hela fridens namn menar du?
Ja, just det.
Och för mig så är det är väl centralt i Lojong att just att det handlar om att på något sätt gå 180 grader emot hur vi spontant och vanligtvis uppfattar saker och ting och världen omkring oss. Och jag vet inte, det tilltalar mig. Jag kommer ihåg när jag funderar lite kring det här samtalet. Jag kommer ihåg redan när jag var yngre. Jag kommer ihåg en situation jag tror det var i åttonde klass eller någonting, när jag var på väg till skolan och jag hade gjort någonting som jag inte borde göra. Jag tror att jag var på väg mot en utskällning eller något sånt där. Så det var ganska obehagligt att gå till skolan den dagen. Men så kommer jag ihåg att jag tänkte att, men okej, det känns jobbigt nu, men hur kommer det här kännas imorgon och hur kommer det kännas om en vecka? Hur kommer det kännas om 10 år? Det kommer vara helt bortglömt och irrelevant, det här som nu känns så stort och så jobbigt och så tungt. Så jag kommer ihåg att det sättet att tänka var hjälpsamt. Också i den åldern, jag tänkte att liksom, vad är det, om något går dåligt, vad finns det för mening att hetsa upp sig över det? Om jag gör det så, ja, jag kan inte ändra det, jag slösar ju bara massa energi på bli arg och irriterad över någonting som redan är ett faktum. Så jag tror att det sättet, av någon anledning så har det sättet att tänka funnits med mig sen, och jag hade redan tidigare i livet funnit det hjälpsamt. Sen när jag kom i kontakt med tibetansk buddhism tidigt, någonstans in. Läste en bok av Dalai Lama, kommer ihåg, 2002 var det säkert. Och plötsligt så var det här sättet att tänka, jag hittade det väldigt liksom, precist och välformulerat och logiskt och tydligt. Så för mig, det var att det tog till det som fisk till vatten på något sätt. Och jag fann det väldigt, väldigt inspirerande det här att även om vi uppfattar någonting som ett problem så finns det alltid perspektiv från vilka det inte är ett problem, det är en möjlighet eller en lärdom eller ett sätt att utvecklas eller och så vidare. Så att och jag för mig så fann jag att det skänkte en lätthet till livet där saker tidigare kunde vara liksom tunga och viktiga och stackars mig och alltid mig, mitt svåra problem. Men när man kunde börja luckra upp det där så blev allting mer, alltså, jag hittar bara, mer workable, ursäkta det engelska ordet, men lättare och enklare och smidigare och därmed också mer glädjefyllt. Så jag vet inte, för mig så var det helt självklart sätt att träna sig att se saker på.
Ja, men vad fint. Det slår mig lite grann när du pratar om det. Det handlar ju om en central buddhistisk lära är ju doktrinen eller läran om icke-jag, att det inte finns något fast fixerat jag. Och den här Lojong-traditionen tar ju upp det, men på ett annat sätt än kanske då tidig buddhism. Och på ett sätt som kanske öppnar upp. Vi kommer till det mer senare, men ingången är ju tomhet och bodhicitta på något sätt då. Men det är i princip att vi jobbar mot vår själviskhet och sådär. Ja, det är en
Ja, och
annan.
den. Ja, förlåt.
Ja.
Ja.
Ja, nej, men jag tänkte kommentera det du sa, Martin. Jag tycker att det är en väldigt bra beskrivning det där med att vända 180 grader på, vända på perspektivet helt. För mig så är det också ganska mycket av zen i Luoyang. Innan jag stötte på Tiruratana så var jag ganska dragen till zen-buddhism. Jag tyckte det var lite roligt när jag sökte källor då till Do Jong att hitta Soketsu Norman Fishers version av 7-point mind training, där han har liksom ett zen-perspektiv. Just det här att vända upp och ner på perspektiv, att skaka om oss lite grann. I Lo Yong kallas det här ju också för antidoter, motgifter mot våra invanda tänkesätt. Så det är väldigt mycket, tycker jag, ja, känslan i Lo Yong.
Martin, du var på väg in också. Tack.
Nej, men jag tror att en stor insikt för mig, om man ska kalla det, det var tidigare i mitt liv, så jag var ganska, ska vi säga, materiellt orienterad. Jag hade på allvar så sa jag att om du tror att man inte kan köpa lycka, då är det bara för att du inte vet var man ska handla någonstans. Så, och jag var helt inne på att göra karriär och bli rik och sådär. För det var liksom den idén jag hade om hur man blev lycklig, helt enkelt. Man skaffade sig bra förutsättningar och så kom lyckan på något sätt utifrån. Men det jag plötsligt insåg var att lycka är till 100% ett sinnestillstånd. Och även om yttre omständigheter kan katalysera irritation eller ilska, eller kan katalysera glädje eller vad det nu må vara, så kan det inte skapa någonting som inte redan finns i vårt sinne. Och då insåg jag att men, det är där jag måste titta. Jag måste kolla på vad som faktiskt finns i mitt sinne och jobba med det. Den enda sättet att bli varaktigt nöjd här i livet, tror jag. Och den andra sidan av det är då att det lidande som vi upplever, hur mycket vi själva skapar det. Hur mycket vi liksom lägger lager av lager av lager av lidande ovanpå saker genom de berättelser som vi berättar för oss själva om hur saker är. Och de berättelserna har alltid en huvudperson, och den huvudpersonen är jag, mig, mitt. Och när jag börjar se det där, det blir nästan komiskt, eller det är inte komiskt för det är också tragiskt. Men det blir komiskt hur vi ställer till det för oss själva genom att ha den här totala självcentreringen där allting bara handlar om vad jag kan uppnå eller vad jag kan få eller en liten snäv cirkel av de som jag råkar gilla eller så. Och Lo Jong utmanar allt det där. Lo Jong säger att ja, men, din största fiende uppskattar dem, för det du behöver dem för att lära dig tålamod och medkänsla och visdom. Så de är i själva verket den viktigaste personen du kan ha i ditt liv är en svår person. Där då det vanliga sättet att se på en svår person är att men, hur kan jag bli av med den här jäveln?
Eller hur?
men om man börjar träna Lo Jong, så blir det istället en tacksamhet att det faktiskt finns folk som utmanar oss.
Det är väl som där, instinkten är väl att man vill bli av med dem. Men så får man komma ihåg då. Värdesätt dem som din bästa, största välgörare eller vad det nu heter. Ja.
Ja.
Ja, men det slår mig också att vad Lo Jong gör, den liksom exponerar det så tydligt, de här sentenserna. De lyfter fram, jag tittar nu innan vi pratar så på de här alla sentenserna. Och flera av dem, de är som så klockrena. Att de fångar någonting i vår mänskliga tillvaro som, ja men här gör du, så här har du en möjlighet. Så där. Och det är väl det som är så spännande med dem. Ja, men jättefint. Jag tänkte, innan vi fortsätter, så var det intressant att höra lite grann vad du hade för tankar och intentioner, Dhyananda, när du skrev boken.
Ja, jag tycker det är som ofta när man startar något projekt sådär så har man inte några uttalade intentioner, i alla fall hade inte jag det, utan går mer på intuition, på känsla och som jag sa så jag var på en retreat med Santara som är en erfaren ordensmedlem inom Viratna som för ett antal år sedan gjorde en treårsretreat. Och under den treårsretreaten så var Lojong en väsentlig del. Så att det jag träffade honom då 2018 och hans undervisning träffade mig väldigt starkt och jag kände att det här vill jag fördjupa mig i. Så det var då jag började läsa mer om Lojong och läste alla kommentarer till 7-point mind training som jag kunde hitta på engelska och sen växte idén fram att ja, men det här borde man ju kunna. Ja, istället för att översätta en av de här kommentarerna eller versionerna av Lojong så tänkte jag att jag kan sammanföra, plocka lite här och där och sätta ihop dels för att det är roligare men dels också jag tror att det kan bli mer läsvärt på det sättet. Ja, men och sen så småningom när jag hade kommit en bit med det då och vi började prata om hur vi skulle kunna göra ett projekt tillsammans så ja, men förstod jag att ja, men dels så tror jag att boken blir mycket bättre om du skriver lite reflektionstexter, lite guidade meditationer och fyller ut och gör det mer läsvänligt. Dels fick vi ju väldigt mycket input från retreaterna vi hade med Lojong-tema. Men jag kände väl också ganska tidigt att på något sätt ligger rätt i tiden och det förstärktes lite av att det var svåra tider, har varit svåra tider vi lever i och att då hitta en undervisningstradition som betonar att man kan använda svårigheter som medel för uppvaknande känns ju väldigt relevant.
Verkligen. Så du hade ju den tanken då, ja, att ja,
Det
det är
växte
uppenbart.
fram kan jag
Det växte
säga.
fram, ja, just det. Så när du började skriva så hade du det lite i åtanke att men det här kan vara relevant för en bredare publik eller läsarkrets eller utöver, inte bara buddhister kanske, utan andra också.
Ja, men det tänkte jag också tidigt att vi kanske kan nå ut utanför strikt buddhistiska kretsar.
Har vi något annat vi funderar på? Vill tillägga
Jag
där.
bara, ja, det, en sak som dök upp hos mig är att det kan ju bli kanske teoretiskt när man pratar om Lojong i teorin, men jag blev bara påmind av några tillfällen när det har varit, där liksom verkligen kan säga pinpointa när det har varit praktiskt användbart för mig. Och jag kommer ihåg, det var runt, jag startade ett IT-bolag tillsammans med några vänner 2000 och vi drev det där och det var väldigt framgångsrikt och han som blev VD för det här bolaget var en person som jag hade extremt svårt för. Och också, det var en del som på alla bolag så var det en problem och svårigheter och så här. Men jag kommer ihåg att jag i samband med det här, det var då som jag själv började meditera och började studera Lojong och det var en vers som klev fram då i min version som jag hade den då var drive all blames into one, vilket jag antar att det är precis den som ni har översatt till skyll allt på den enda skurken.
Just det.
och jag hade det som ett nästan som ett mantra för jag såg vi satt på möten och folk alla bara skyllde ifrån sig. Det var som att det fanns ett problem och det var som en jag vet inte, något äckligt som folk försökte liksom, jag vill inte ha den, kasta den till någon annan och de vill inte ha den så de kastar den. Och det blev liksom kaos. Så jag började göra motsatsen, jag tog på mig liksom allt, ja men det var mitt fel, jag tar den. Den här. Och då, det bara ändrade hela dynamik. Folk visste inte vad de skulle göra. Det blev,
Men det var ju inte hans fel. Vad gör han egentligen?
Ja men då tar vi nästa punkt. Alltså, det, istället för att folk var upprörda och bråkade och krånglade, så allt det bara slutade och det känns, mitt ego protesterar ju. Liksom, varför ska du ta på dig det här? Du har inte gjort något, men ja, men nu gör vi det här för det blir bättre för alla och det är liksom, det kommer inte dö av det. Så det var ett väldigt konkret exempel på hur det funkade. Jag mår det definitivt bättre av det, men jag tror att också att det förändrade dynamiken i våran grupp, att jag tog den positionen. Och jag tog den definitivt inte som någon martyr eller så, alls. En annan sån här sak som jag kommer ihåg, det var, vi hade problem med, det var ingen som ställde undan disken i diskmaskinen, vet, det står högar av disk och så står det lappar så här, din mamma jobbar inte här och hej och hå. Så det jag började med var att jag i hemlighet tog undan all disken. Och anledningen att jag gjorde det i hemlighet var att jag ville säkerställa att jag inte gjorde det för att liksom, och se vad bra jag är och duktig, utan jag gjorde det i smyg. Och det tog ju också emot, så det blev lite av en så här, lite av en praktik att jobba med sitt ego. Varför ska jag ta deras kopp? Alltså, så jag ställde undan alla kopparna och jag tyckte det var jättekul. Alltså, det blev en rolig grej för min del och såklart att stämningen blev bättre. Och sen ledde det till att folk blev mycket bättre på att ställa undan sina koppar. Intressant nog. Så att, jag vet inte, det var kanske två extremt triviala exempel, men det, för mig var det väldigt tydliga tillfällen när den här undervisningen funkade i praktiken.
Och det hade en väldigt tydlig effekt ju och förändrade
Ja,
saker.
absolut. Den andra och den sista saken som kanske var lite mer, lite djupare på något sätt, det var hur svårt jag hade med den här, han som var VD. Och hur utmanande jag kände mig i det, men just den här tanken att börja se den här mannen som en tillgång, att problemet låg hos mig. Det var mitt tålamod som inte var tillräckligt. Det var min medkänsla som inte var liksom djup nog. Och här fanns en fantastisk möjlighet att träna exakt de sakerna varje dag på jobbet. Jag gjorde det som heter loving kindness eller ja, meditation på kärleksfull vänlighet. En specifik meditationsteknik där man då har i ett stadie så har man, som ni mycket väl känner till eftersom att det är en av era främsta utövningar, men i ett stadie så har man en svår person. Och till slut så funkade inte den här mannen längre för han slutade vara utmanande. Så jag behövde hitta någon annan för det där svåra stadiet. Men just att ta den positionen och tänka, men här är någon som jag kan lära mig de allra viktigaste sakerna från. Eller åtminstone använda för att träna de sakerna jag värdesätter mest. Så visst är han liksom något bra i mitt liv, inte något dåligt. Det var också ett exempel på när det verkligen funkade i praktiken.
Har du några sådana rent praktiska exempel, Dionanda, som du kommer att tänka
Ja,
på?
men jag känner igen väldigt mycket av det som Martin säger, så att det är ju så när man praktiserar. Det jag slås av också är att det är rätt lätt att påverka människor, ungefär som du berättade där, Martin, i det här mötet. Jag menar, alla skyller på andra. Och så plötsligt är det någon som gör tvärtom. Det är som att människor som vaknar upp och förstår att oj då, ja, nej, men jag har nog också min del i det här. Och så förändras dynamiken. Det är fascinerande faktiskt. För det handlar inte, vår egocentrering handlar inte bara om djupt rotade känslor av begär och illvilja. Det finns där naturligtvis i botten. Men väldigt mycket är också inlärda beteenden. Att vi är liksom fostrade i att ta tillvara våra egna intressen. Det gäller att hävda oss själva. Det gäller att vi ska ta för oss. Vi fostras i den andan. Och sen upptäcker man plötsligt att ja, men man kan göra på ett annat sätt.
Ja, jag påminner, jag har ju ett arbete som samordnare för en internationell översättningskommitté inom Tiruvattna. Och när jag fick det jobbet så tänkte jag, men nu ska jag bara tjäna, jag ska bara, nej, men jag, hur kan jag vara till hjälp? Och alla jag pratar med, men hur kan jag hjälpa dig? Och allt jag gör försöker jag då, liksom, men hur kan jag hjälpa till? Se den möjligheten. Och människor blev väldigt glada, märker jag. Och det blev bara stämning i våra möten och så. Så det var också ganska intuitivt också att jag vill, ja, vill vara snäll så att säga, men jag vill vara hjälpsam. Och sen är det ju väldigt effektivt. Och jag blev mycket gladare. Det där att, ja, men hur kan jag hjälpa er? Hur kan jag hjälpa världen? Hur kan jag vara en resurs liksom, i världen? Ja, det är den enda.
Det visar ju att vi människor har den här dubbelnaturen, att vi har egocentreringen, de här djupa egoistiska drivkrafterna, men vi har också förmågan till kärleksfull vänlighet och medkänsla. Och det handlar mycket om att aktivera den sidan i vår mänskliga natur. Den
Ja,
finns
precis.
där.
Precis, ja.
Och våga lita på den. Alltså att våga lita på att det faktiskt är vägen till lycka även för en själv, att vända blicken utåt. Att, precis, jag gillar det, så här, hur kan jag hjälpa dig? Vem man än möter, om det nu är vi har en fågel här i trädgården som jag har blivit kompis med, men alltså, man kan möta den med, hur kan jag hjälpa dig? Folk man möter professionellt, eller att man har den attityden att det leder till ett bättre liv, att man kan fördjupa det mer och mer och mer, att man inte, för egot säger, oh, men om vi inte tänker på mig lite så kommer allt gå illa förr eller senare, men ju mer man kan verkligen vila i att det sköter sig självt, jag kan fokusera på att faktiskt vara till nytta och våga lita på det fullt ut. Det är en vacker process.
Ja, precis. Ja. Det här leder vidare, tycker jag, till ganska naturligt till, som vi pratade om tidigare, att en grund för Lojong är ju ingången, det här både med tomhet och bodhicitta. Så bodhicitta är ju den här önskan att alla varelser ska bli lyckliga, ytterst lyckliga, och röra sig mot upplysningen. Och det är ju samma, jag känner det är samma grundbetydelse i metta, kärleksfull vänlighet. Den vill ju att människor ska bli så lyckliga de någonsin kan bli. Och för en buddhist så är det ju att vara uppvaknad eller upplyst. Så alltså det är samma i förlängningen, samma mål eller samma önskan. Men ska vi prata lite grann om de här två då? För det är ju därifrån praktiken flödar på något sätt. Den börjar ju, det är ju rakt ner i djupen. Och sen så kommer ju då hela praktiken, alla sentenserna ur de här första inledningen, första sentenserna. Så ja, varför står vi själva med de här begreppen bodhicitta och tomhet, shunyata? Vill du börja, Martin, så kan vi den andra ta över sen.
Ja, deep end of the pool.
Ja, just det.
ja, för mig så en av sentenserna som jag tidigt gillar också är den formuleringen som jag lärde mig var be a child of illusion. Jag vet inte hur ni hur den heter i den svenska översättningen, men så som jag förstår begreppet tomhet är att egentligen allting som, ja, om jag tittar mig omkring i det här rummet nu, så finns det en massa saker som har en mening och en innebörd för mig. Det finns saker som jag värderar och så vidare. Alla de sakerna, alla de här värdena, allting som jag uppfattar kommer inte från utifrån, utan de kommer från mig. Jag menar, om jag har en blå penna här, om jag tycker att den är helt fantastisk och underbar och vill ha många fler sådana blåa pennor, så finns det någon annan som tycker att det var den värsta pennan de någonsin har sett. Så att det bevisar att det är inte pennan det handlar om, utan det är det jag projicerar på den där pennan. Men sen kan man också gå ett steg djupare och se att det som vi ser som saker, det är också bara den här typen av projektion. Vi sätter en etikett eller ett koncept på någonting. Om man tar, säg, gränsen mellan Sverige och Norge till exempel, det är väldigt tydligt att om man åker dit så hittar man ingenting. Det finns ingen gräns mellan Sverige och Norge. Det finns i själva verket inget Sverige och inget Norge heller, utan det är bara idéer, koncept, projektioner, överenskommelser. Man kommer inte kunna hitta någon vad heter det, Ängsskolan klass 4B eller någon euro eller något Volvo eller ja, vad vi än tar. Allting är bara idéer och koncept. Och sen blir det ännu djupare, för om man jag lyssnade på, jag kommer inte ihåg vad han heter, Carol heter han i efternamn, en kvantfysiker som pratade om elektroner, och så sa han att men det här med elektroner, that's just a way of talking. Det är bara det är ett koncept som vi har för att beskriva någonting som, ja, egentligen finns det inga elektroner, men så fick han fråga, men vad är det som finns då? Och på det hade han inget svar, för men vad är det då som inte är just a way of talking? Är det kvarkar eller är det liksom, ja, supersträngare, lite omoderna nu, men det är ingen som vet vad materia är, det är ingen som vet vad energi är. Det enda vi har är hela tiden våra koncept och våra överenskommelser och våra etiketter som vi sätter på saker. Så det går från det allra djupaste, hur verkligheten verkar existera, till det allra mest triviala, som att om jag tycker den där personen är en jävla idiot, så är det inte så att de är inneboende en jävla idiot, utan det är min etikett som jag sätter på dem, och sen så studsar den tillbaka till mig och så blir jag arg. Så att tomhet är den här, hur världen är skapad av oss genom våra egna koncept och idéer, men vi tror inte att det är så, utan vi tror att det är en faktisk, verklig, objektivt existerande någonting där ute som bara drabbar oss och stackars oss oftast. Så att och det där har jag försökt förstå i 20 år eller någonting, och jag har inte lyckats så vidare. Men någonstans i det där så finns det något, en väldigt viktig och djup visdom.
Ja, innan vi går vidare till bodhicitta, det är en andra. Har du någon reflektion också på skönheten?
Ja, men jag kan egentligen bara hålla med Martin. Jag tänker att i Lo Yang så pratar man ju då om absolut bodhicitta och relativ bodhicitta, vilket refererar bakåt till Nagarjunas uppdelning av i absolut och relativ sanning, så att säga. Och den absoluta sanningen kommer ju till uttryck i sentenser som att betrakta saker som drömlika, till exempel. Och att undersöka den ofödda medvetenhetens natur, där man så att säga verkligen går in i den här tomheten, den här totala öppenheten som man egentligen inte kan säga någonting om. För så fort man använder ord så hamnar man i det dualistiska tänkandet och i den relativa världen. Men den är ju just den sentensen, jag gillar också den. Mellan meditationerna, lek med illusionerna, skriver Vidar. Just det här att ja, men den relativa sanningen är ju lika relevant. Vi behöver den för att kunna kommunicera med varandra. Vi behöver den för att kunna ge uttryck åt vår meta och medkänsla med andra levande varelser. Vi behöver den för att kunna undervisa i dharma. Vi behöver den för att förstå dharma själva. Så att, och för att hitta vägen till insikt och upplevelse av tomheten. Så att Lo Jong är fantastisk på det sättet att den här inledningen som är svår att förstå och som man får liksom bara komma tillbaka till och som man som, ja, bara kan egentligen greppa intuitivt eller i direkt upplevelse är grunden samtidigt.
Ja, vad bra. Jättebra. Fint båda två. Jag vill kanske bara tillägga då att det är ju uppenbart, men buddhismen applicerar ju det här på sig själv också, på sin egen lära, som är lite unikt. Och så all undervisning är ju bara ett medel. Det är inte den yttersta sanningen. Det är bara en fakos vi ska använda för att komma till den andra stranden, som man säger då, som Buddha säger. Och det är det som lyser fram genom hjärtsutran och ja, visdomstexter och sådär. Ja, samtidigt som vi har då den tendens till att fixera, inte bara vid jag utan vid saker. Den här läran, den här praktiken, den är den sanna. Så här ska alla göra. Men gör ni inte det? Och så vidare. Så det gäller att ha det, komma tillbaka till det här friare, men öppnad. En annan översättning av shunyata som du känner till kanske, Martin, det är ju att den open dimension of being, varats öppna dimension, som Günther tror jag säger, ja. Det är också att det finns en öppenhet i allt, eller runt allt.
Om vi då det är också den...
Ja,
förlåt.
Fortsätt.
Jag kanske... Nu riskar att jag gör den övergången som du var på väg att göra här.
Varsågod.
För just det du säger nu, att den här totala öppenheten. För den andra sidan av tomhet är ju samberoende. Just eftersom att saker inte har någon essens. De har inte det på grund av att de uppstår i totalt samberoende med allting annat. Vilket ju exakt det som leder in i bodhicitta och medkänsla och så vidare. Det är där den absoluta medkänslan ligger, i den insikten att det här separata jaget som vi ägnar all vår energi åt att skydda, det är fullständigt illusoriskt och är helt sammankopplat med allting i världen. Så att ja, då hamnar man ju i just bodhicitta och medkänsla.
Ja, precis, ja.
Jag vet inte om det var den övergången du var på väg när jag avbröt.
det var en övergång. Ja. Ja, men precis. Om vi går över dit, ja, så bodhicitta. Man kan ju beskriva bodhicitta på olika sätt och tilltalas av det på olika sätt. Jag bara kom, när du pratade nu, så kom jag att tänka på att det är... När vi slutar bråka med oss själva och bråka med verkligheten, så uppstår ju då en naturlig värme och medkänsla. Så att när vi inte, för om vi då faller in i mönstret att vara i okunnighet eller i våra reaktioner, då är det som att vi bråkar hela tiden. Men när vi slutar, ger upp det och öppnar oss, då kommer... Om vi öppnar oss inför vår egen upplevelse som, ja, ibland, nu sa jag inte det i början, men på senare år har jag ju fått migrän till och från. Och det är ganska smärtsamt och ställer till det ibland i mitt liv. Så jag har fått jobba med att hantera det. Och jobba, ja, om jag inte bråkar med det, och försöker få bort eller så, eller skylla, hitta någon anledning, vad var det nu, vad käkade jag, vad gjorde jag? om jag bara släpper taget mer så. Sen är det viktigt att försöka förstå samband också, om det är någonting som förvärrar. Men om jag lägger ner det här ständiga oppositionen eller reaktionen, då öppnar sig saker mer. Och det uppstår någonting naturligt inifrån. Ja, det är en annan. Vill du också kommentera bodhicitta? Vad den står för eller betyder för dig?
Precis, jag har ju pratat en hel del om det, att det inte är medkänsla i vanlig bemärkelse, utan att det är något mer, det är visdom och medkänsla. Ibland översätter vi ju det till viljan till uppvaknande för alla varelsers del. Några verser som vi brukar recitera på retreatet, på morgonverserna, uttrycker man ju hur man önskar att alla varelser ska vara fria från lidande, men också från lidandets orsaker. Och där kommer ju visdomsaspekten in. För att kunna bidra till det, så behöver vi ju själva förstå de mekanismer som skapar dukkha, lidande, för oss själva och andra.
Ja, du var på väg in, Martin.
En av mina lärare, hon pratar ofta om det hon kallar för idiot compassion. Det räcker inte att vara medkännande och vilja väl, för det finns det gott om människor som gör och springer runt och bara skapar elände för sig själva och andra, eftersom att de saknar visdom. Så sann medkänsla och sann kärlek måste också börja med att vi applicerar den på oss själva. Och att vi utvecklar visdomen för att förstå varför vi själva lider. Och önskan att minska de orsakerna och transformera vårt eget sinne. Att helt enkelt älska oss själva och vara medkännande med oss själva så djupt bara kan. Vilket då också är första steget i bodhicitta, att först så måste vi själva vakna upp. Men vi gör det inte för i någon form av egen syfte, utan vi gör det för att då är vi också bäst utrustade att vara till nytta för andra. Så länge vi är fast i vår egen förvirring och vårt eget lidande och egen misär, så även om vi vill väl, så skapar vi bara mer elände. Så vi försöker vakna upp själva och utveckla de här positiva egenskaperna för att kunna hjälpa andra. Så att återigen ser man det här samspelet då mellan visdom och medkänsla.
Sen kan man inte vänta till att man är helt utböknad. Det gäller ju att komma en bit och att kanske inse att jag behöver ta ansvar för mig själv, ansvar för mina omständigheter, som jag var inne på då att tidigare. Ja. Och när man gör det, då är det ju ett skifte som sker, när man slutar skylla från sig och inser att jag är en medspelare i det här. Bara mitt ansvar. Hur kan jag påverka? Men jag måste också ta hand om mig själv, ja. Saint Gratiot sa en gång att alla socialarbetare borde vara buddhister först. Och han menar då att de borde arbeta på sig själva först. Liksom. Det gör de säkert många, men jag tror många kämpar också säkert.
Bara börja med att ge sig själv tillåtelse att älska sig själv.
Ja.
Bara börja där.
Din andra.
Ja, nej, jag skulle bara säga det, att det gäller att man blir en del av lösningen och inte en del av problemet. Vilket man tyvärr kan bli även med god vilja många gånger. Tack vare att man saknar insikt och visdom.
Ja. Väldigt roligt att samtala med er. Känns som att vi har mycket att prata om. Nu har vi hållit på ett tag. Jag tänkte att vi kanske skulle börja runda av. Sen en syfte med vårt samtal är att vi vill gärna sprida kunskapen och om Lojong och om den här boken som vi en gåva också. För att vi tror att den behövs i världen. Ja, har vi några tankar på hur vi skulle kunna sprida den förutom att skriva böcker och spela in poddar och annat? Vad tror ni vi kan göra?
Jag hade tidigt när jag började praktisera buddhism, så jag fick någon form av alltså, uppenbarelse, låter väl alldeles för stort och religiöst på något sätt. Men jag fick någon tanke om att det fanns en massa visdom här som var på väg att röra sig ut i världen. Och just då var det första tydliga steget var, det kom massa forskning kring mindfulness och så. Men sen det jag tänkte skulle hända sen var att, men nästa steg så kommer det komma forskning på medkänsla och compassion. Och där har vi varit de senaste åren. Och sen det tredje steget som jag såg framför mig där var att sen kommer visdom, alltså det vill säga en förståelse av tomheten, en sekulär, helt icke-religiös förstås, förståelse av tomhet som också jag tror kan resultera i en vetenskaplig revolution i hur vi ser på saker. Men ja, så de tre, så för mig så har de tre eller så här, mindfulness, medkänsla och visdom varit ett tema för också hur man sen kan föra ut det i världen, i skolor, på företag, i miljöer som är helt sekulära och inte religiösa. Och på senare år så tycker det är mer och mer viktigt att titta på just skolor, eftersom att det är där vi formas. Så varför finns det inte i skolor, varför finns det inte mindfulness-program i skolor? Det börjar finnas, men varför får vi inte lära oss om kanske förstå, iaktta våra sinnen och våra känslor och våra tankar? Men också hur kan man potentiellt lära sig att tänka bättre då i en skolklass. Men så fort man säger tänka bättre så då drar folk, då blir folk nervösa, för då låter det genast väldigt religiöst och konstigt. Vadå tänka bättre? Men för mig så är Lojong ett väldigt tydligt sätt på hur man faktiskt kan tänka på ett sätt som är mycket mer funktionellt och användbart och väldigt vetenskapligt. Om man borrar ner i det, så frågan blir då hur kan man lära ut mind training eller Lojong, eller hur kan man lära ut det i en skolmiljö? Hur skulle ett sådant program se ut? Det blir för mig en väldigt spännande fråga.
Ja, vad tror du, Dynan? Har du några andra tankar?
Nej, men jag tänker att den moderna hjärnforskningen bidrar ju till mer och mer, och kognitiva psykologin, det bidrar ju mer och mer till en förståelse för av hur vi fungerar vad gäller sådana centrala begrepp inom buddhismen som icke-jag. Vad är jagets natur egentligen? Och att det blir mer och mer uppenbart att det är illusoriskt. Jaget är illusoriskt, något som skapas i sociala sammanhang. Så att vart eftersom den kunskapen liksom sprids ut mer och mer bredare lager så kommer vi få ett friare förhållningssätt, tror jag, till frågor som jaget, identitet, vad är identitet? Och den här nästan krampartade upptagenheten vi har med att hitta oss själva, hitta vårt sanna jag, kanske kan att vi får perspektiv på det och ser att vi jagar någonting som inte finns. Vi jagar det som ytterst är tomhet. Vår sanna natur är ingen natur, som Hackbin säger. Det tror jag. Jag tror på det spåret också. Jag tror också, jag har absolut sett också det här progressionen av sekulär version av buddhismen med mindfulness, med compassion. Och nästa steg känns ju absolut som visdom, insikt, uppvaknande i en mer sekulär form som kommer säkert att finnas parallellt med också att vi som jobbar mer traditionellt med dharma kommer att samspela med.
Ja, vi får se vad det kan ta för kanaler. Så vi får se. Watch this space, som engelsmännen säger. Ja, jag tänkte vi får väl nu börja avrunda. Men som en avslutning då, så tänkte jag att du kunde få välja en favoritsentens från de här 59. Och bara säga lite kort. Dagens Lojong-sentens. Är det någon som vill börja? Vill du börja, Martin? Ja.
Det är väl kanske de två som jag redan nämnt. Och den ena är ju då skylla allt på den enda skurken, så det var ju ytterst lämpligt. Eller som sagt, drive all blames into one, som det var i den versionen som jag en gång lärde mig. Att inte skylla mina problem och mitt lidande på saker som är där ute någonstans, utan ta ansvar för min egen upplevelse. Och det betyder ju inte att saker inte är svåra och man kan bli ledsen och arg och så vidare. Men i den mån man kan äga alltihop, så finns det finns lika mycket frihet där. Ju mer man kan äga det, desto friare blir man. Det är min upplevelse, även om det kan vara svårt att se att det är det där eländiga jaget som hela tiden är skurken.
Tack. Det är en andra. Vad har du valt?
Ja, nej, men den jag kommer tillbaka hela tiden i meditation framför allt är väl sentens nummer 3, undersök den ofödda medvetenhetens natur. Om vi pratar om sant jag eller sann identitet, så känner jag att är det någonstans den finns, så är det där i den ofödda medvetenhetens natur. Jag känner att det är något jag hela tiden kan återvända till, som finns där och som jag kan hämta inspiration och kraft från. Jag tycker om den.
Ja, och jag väljer vara tacksam mot alla. Jag kan bara återge, jag skickar iväg böckerna ibland för att bli recenserad, och jag gjorde det till en tidskrift. Och fick då se den här recensionen innan det skulle publiceras. Och då hade jag lite åsikter, det var en del felaktigheter och en del andra saker. Och så fick jag då publikationen, och då var ingenting ändrat. Och då tänkte jag, varför skickar jag iväg böcker och blir recenserad? Så fanns det ju, bra korn och jättefina saker. Men då tänkte jag, men var tacksam för allt. Att någon ville läsa den och någon ville faktiskt recensera den. Så gjorde de på sitt sätt och med sin läsning. Så var tacksam mot alla. Ja, men tack ska ni ha, mina vänner.
Ja, tack så jättemycket. Det har varit väldigt spännande samtal.
Ja, tack. Tack Martin, och tack till er både. Fint samtal.
Tack för att du har lyssnat på MyTrip-podden. Om du vill stödja mitt arbete kan du gå till kontakt på min hemsida på virjabodhi.se. Och om du vill lära dig mer om meditation och buddhism, så kan jag varmt rekommendera Stockholms Buddhistcenter.